Ska vi förbli stående och öppna våra hjärtan för att höra det heliga evangeliet, och vi läser ifrån Lukas evangelium några sammanhang. Lukas 7 och 24 säger: Människosonen har kommit och han både äter och dricker, och då säger ni: se vilken frossare och drinkare, en vän till tullindrivare och syndare. Och vi fortsätter läsa i Lukas 15, de första två verserna. Alla publikaner och syndare höll sig nära intill, eller sökte sig till Jesus för att höra honom. Men fariseerna och de skriftlärda kritiserade honom ständigt och sa: den mannen tar emot syndare och äter tillsammans med dem. Och vi avslutar i Lukas 19, vers 5-10. Du vet, det säger på tre vittnesmål ska allting avgöras. Här kommer det tredje vittnesmålet ifrån Lukas. När Jesus kom till det stället såg han upp och sa till honom: Zacchaeus, skynda dig ner. Ty idag måste jag komma och stanna i ditt hus. Zacchaeus skyndade sig ner och tog emot honom med glädje. Alla som såg det mumlade förargat: han har tagit in hos en syndare. Men Zacchaeus stod där och sa till Herren: Herre, hälften av det jag äger ger jag åt de fattiga, och om jag har bedragit någon ger jag honom fyrdubbelt tillbaka. Jesus sa till honom: idag har frälsningen kommit till denna familj, eftersom också han är en Abrahams son. Ty människosonen har kommit för att uppsöka och frälsa det som var förlorat. Så lyder det heliga evangeliet, brukar vi säga de kyrkorna jag predikar. Och då kan man säga: amen. Varsågod och sitt ner. På de här vittnesmålen från Lukas, där han skildrar Jesu liv, och vi skulle kunna använda många, många, många fler. Lukas evangeliet är verkligen det evangeliet som fokuserar på just detta tema som jag har fått i uppdrag att predika här i Skövde idag, om att Jesus är syndares vän. Kapitel efter kapitel efter kapitel efter kapitel, sammanhang efter sammanhang, berättelse efter berättelse visar hur Jesus går över gränser och skapar rörelse. Två typer av rörelse. Det ena är att syndare verkar trivas tillsammans med Jesus. Inte bara av en händelse, utan de verkar intensivt och målmedvetet söka sig till Jesus. Den andra rörelsen, det är att det finns andra, den religiösa eliten, fariseer, skriftlärda. De verkar inte trivas tillsammans med Jesus. De verkar ha väldigt mycket kritiska uppfattningar. De verkar liksom mumlas det och klaga. Ett väldigt starkt grekiskt ord som vi inte ska gräva för djupt i. Men det är liksom riktig frustration över att varför gör han på det här viset? Vilken grupp tillhör du? Du behöver inte räcka upp handen just på den frågan. Jesus, han sysslar med det här hela tiden. Var han än går så ser han till att syndare inkluderas i hans sammanhang. Hela vägen upp på korset. Det sista Jesus gör, så hänger han där i mitten mellan vadå? Två stycken syndare, rövare, va? Pirater, kriminella. De hänger där med rätta. En hacka på Jesus och säger: om du nu är den du säger dig vara, fixa bort oss härifrån. Medan den andra säger: du, hur kan du säga så? Vi hänger här med rätta. Men han är oskyldig. Och så vänder han sig till Jesus och så säger han den här enklaste frälsningsbönen i hela historien. Tänk på mig när du kommer till din fader, eller när du kommer till ditt rike. Tänk på mig. Wow! Ser du hur stor Jesus kärlek är? Och du vet, Jesus, han bara säger, det är en liten ingång att snatch another one into the kingdom. Alltså, in i det sista så bara öppnar han dörren på vid gavel. Så han säger redan där på korset: redan idag ska du vara med mig i paradiset. Wow! Om det gick för rövaren, du vet, han kunde inte gå någon lärjungaskola. Han kunde inte låta döpa sig. Han kunde inte visa upp ett helgat liv. Det var kört. Han var ganska fast i den situationen han var. Han höll på liksom, livet höll på att rinna ut ur honom. Det fanns liksom ingen möjlighet till en lång helgelseprocess. Han kunde inte vara med och ge tionde, det är väldigt bra, eller ge gåvor till Guds rike. Utan han kunde bara säga, skänk mig en liten tanke Jesus. Och Jesus ger försäkran och visshet bara på den tanken redan idag. Kan du tänka dig, nu lämnar vi teologin lite och så använder vi fantasin, okej? Kan du tänka dig den där långfredagen för 2000 år sedan när helt plötsligt änglarna vid pärleporten står där och så står han, rövaren från korset, han står där. Han har ett belastat liv. Han har kanske våldtagit. Han har rånat. Han har dödat. Han har aldrig satt sin fot i en synagoga, ett tempel eller en pingstkyrka. Han är inte döpt, han är inte konfirmerad. Han har inte gjort någon bekännelse, utan på sista sekunden så har han bara vänt sig till Jesus och bett om nåd. Och änglarna säger antagligen vad du och jag också skulle säga när han dyker upp där, så säger han: vad gör du här? Varför ska vi släppa in dig? Vad säger man då? När man inte har ett långt religiöst CV som säger liksom att jag har varit med i Skövde pingst. Jag har varit med som volontär. Jag har gått lärjungaskola. Jag är född och uppväxt på Nyhemsveckan. När man inte har det religiösa CV:t, vad ska man säga då? Ja, det enda han kunde säga när de frågar, vad gör du här? Varför ska du komma in? Mannen i törnekrona på korset bredvid sa att jag kunde komma. Mannen i törnekrona på korset bredvid sa att jag kunde komma. Du vet, oavsett om du har ett långt religiöst CV, så är det inte det du kan peka på den dag, den stora dagen inför dummen, den stora dagen vid pärleporten, utan alla meningar som börjar med jag har, jag är, kommer till att falla till marken, utan det enda vi kan peka på den dagen, mannen på korset med törnekrona sa att jag kunde komma. Kom igen Skövde, halleluja. Det är Jesus. Nothing in my hand I bring, only to the cross of Christ I cling, sjunger den gamla hymnen ifrån anglikanska kyrkan. Jesus, syndares vän. Man brukar säga, säg mig vem dina vänner är så ska jag säga dig vem du är. Många av oss känns igen på våra vänner, de vi prioriterar, det vi tycker är viktigt, det vi spenderar tid med. Om man ska titta på Jesu liv, vem är det han dras till? Vem är det som dras till Jesus? Vem är det han äter med? Jesus kallar sig aldrig själv för syndans vän. Och det är viktigt att säga. Utan det är ett öknamn, det är ett rykte som gavs av hans kritiker. Så att medan vi använder det som någonting vackert, så sats det om honom faktiskt som någonting som skulle smutskasta honom. Han är syndares vän. Han äter och dricker tillsammans. Alltså det är lite grann som när Ebba Busch, vi drar inte in politiken i det här nu, okej va? Men jag kommer precis ifrån Almedalen och har gjort några grejer där. Men kommer ni ihåg för några år sedan när Ebba Busch gick ut och käkade lunch med Jimmy You Know Who? Ja? Och då var det ju liksom en stämpel och helt plötsligt rasade opinionsmätningarna och så vidare. Hon hade nu blivit syndarens vän i politiken, okej? Okay? Inga politiska anspelningar alls här. Rösta på vad du vill. Det viktiga är att du lägger din röst för evigheten på Jesus. Men du vet, det är ju mycket sånt som vi kan hålla på med. Jag vet ju, hela min uppväxt var ju sån här. När jag kom hem och lukta något speciellt, och det är inte bara lukta illa eller lukta svett, utan kanske att det kunde hända att jag kom hem och lukta tobak, så frågar ju inte min mamma, vad har du gjort? För det var ganska uppenbart, utan hon ställde frågan, vadå? Vem har du varit med? Så att det var ju liksom, det stora problemet var ju inte vad jag hade gjort, utan jag hade gjort antagligen det jag hade gjort på grund av vem jag hade varit med. Säg mig vem dina vänner är så ska jag säga mig vem du är. Alltså, vänskap och vem vi relaterar till påverkar oss positivt och negativt. Det har en impact på oss. Men Jesus var syndares vän. Han välkomnade dem. Han gjorde någonting som även idag är någon sorts stark markering, men som på den här tiden snarare var en djupt religiös och teologisk markering. Han åt med dem. att äta med folk, det var liksom inte bara att käka någonting och fylla magen, utan att äta på den tiden i den här judiska traditionen, det var ett teologiskt statement. För den du äter med, den går du in i en typ av förbund med. Precis det vi har gjort här nu, vi bryter bröd. Och därför är det så underbart med nattvarden att Jesus välkomnar oss till sitt bord. Och det börjar han redan här. Han delade måltid. Och när man delade måltid då, bröt brödet med varandra. Så sen, vi står i förbund med varandra. Jag tillhör dig, du tillhör mig. Det är ett statement som vi gör. Och då är det naturligtvis så att hela den religiösa eliten säger, men vänta lite, det kan han inte göra. Är han helt väck? Vet han inte vem det är han käkar med? Och det här är goda nyheter för dig och mig. Det problemet vi har idag, ett av dem, det är att vi tar för givet, eller i alla fall nästan för givet, att varje kyrka som drar skaror av människor som inte brukar sätta sina fötter i kyrkan, att de trivs där, att de kommer i skaror, då tar vi för givet att en sån kyrka har ett urvattnat evangelium. Ett kompromissat budskap om man döljer sanningen. Har du tänkt den tanken någon gång? Naturligtvis har inte ni tänkt det här, men du kanske vet någon som har tänkt så, eller hur? Att vad är det för fel på den där kyrkan? Det är ju massvis med syndare som kommer dit. Ja, men det är ju tur, för annars hur skulle vi kunna vara här? Eller hur? Alltså, när jag nu fortsätter och ska försöka göra det här så snabbt jag kan, så när jag tänker på, när du hör det här liksom uttrycket Jesus är syndares vän, tänk då inte på någon annan. Så, ah, vad bra, är han den vän? Utan det är goda nyheter för dig. Det är ingen annan syndare vi talar om, utan vi talar om dig. Du är den syndaren som Jesus är vän med. Jag är den syndaren som Jesus har gett sitt liv för. Det är inte så att det är nödvändigt, för då får vi problem med Jesus. Att en kyrka som drar människor som vanligtvis inte går till kyrkan måste ha kompromissat lite på budskapet, för hur kan annars syndare trivas där? Det är ungefär som att säga så här, hur är det möjligt att sjuka människor trivs på sjukhus? Eller trivs, det är överdrift, men söker sig till sjukhus. Ha? Jo, för att det är ju därför sjukhus finns. De finns ju för de sjuka, inte för de friska. Eller hur? Så att du behöver liksom inte köra våldsamma marknadsföringskampanjer. Så liksom, wow, idag har vi öppet sjukhuset. Ta chansen, kom hit. Vi har liksom bytt möbler i väntrummet. Eller så här liksom, vi har skön bakgrundsmusik. Utan man behöver aldrig syssla med marknadsföring i sjukhus så länge det finns sjuka människor. Sjuka människor kommer till sjukhus för att sjukhus erbjuder hälsa till sjuka människor. Halleluja! Och det är därför syndare söker sig till Guds hus. För att i Guds hus så erbjuder man syndare syndernas förlåtelse. Det skulle vara otroligt knäppt om man skulle behöva vara frisk innan man fick komma på sjukhus. Eller hur? Tänk om de skulle stått där i dörren och liksom säga, men vänta lite, du är ju sjuk. Vad gör du här? Du måste gå hem och vänta 2 veckor till du blir frisk. Och när du blir frisk så kan vi komma hit och så säga, checka dig. Och säga, check på den. Du är frisk. Välkommen. Det skulle ju vara helt sjukt. Utan det är ju sjuka människor som välkomnas till sjukhuset. För på sjukhuset erbjuder man hälsa. Inte till de friska utan till de sjuka. Det är en god bild på vad en god kyrka är. Amen. Men lyssna nu. Vår första uppgift, det är inte att du och jag ska komma nära syndare och bli deras vän. Utan vår första och viktigaste uppgift är att vi ska komma nära vår frälsare. För det är först när vi blir vän med Jesus som vi på allvar och på riktigt kan bli alla andra syndares vän. Det finns väldigt många som stressar det här. Liksom, åh, bli som Jesus, bli syndarens vän. Ja, men innan du blir det så är det bra att du blir vän med Jesus, va? så att du blir som Jesus, så att Jesus i dig och genom dig kan ge sin kärlek. För det är inte din och min kärlek vi ska ge till syndan, utan det är ytterst sett Jesu kärlek som vi ska ge till syndan. Det är inte med dina och mina ögon vi ska se syndan, utan vi ska få uppleva hur det är att möta Jesu blick och hur han ser på mig, och med de ögonen se på varje syndare. För Jesus är syndarens vän. Och vi ska gå igenom ett sammanhang som vi inte läste, det fjärde sammanhanget som talar om detta i ett helt kapitel. Och vi ska därför predika utifrån Lukas 5 i ett koncentrat av den här tanken från början till slutet. Och jag kommer till att tala om fyra stycken typer av människor som Jesus möter här. Och han möter först den ovärdige. Den ovärdige som är stukad av sin självinsikt. Den orene som är sårad av andras religiösa åsikt. Och den oförmögna som är skadad av en skev värld. Och den otänkbara som är stämplad av en cancelkultur. Så vi ska tala om fyra stycken grupper. Och när du liksom känner det är jag, då kan du bara ropa bingo. När du liksom bara checkat alla boxarna. Vi ska tala om den ovärdige, den orene, den oförmögne och den otänkbara. Och hur alla de kvalificerar sig i Jesu gemenskap. Hur han använder dem, hur han berör dem, hur han välsignar dem, hur han förbarmar sig över dem. Och egentligen så ska jag inte predika om någon annan utan jag ser mig själv i den här texten. Och jag tror att du finns här idag, var du än sitter, som kämpar och sliter med ovärdighet. Som ibland känner, nej men alltså lämna mig, jag är oren, jag är oförmögen eller jag är otänkbar för vissa saker i Guds rike. Och de goda nyheterna, det är att Jesus är vän med de ovärdiga, med de orena. Med de oförmögna och de otänkbara. Jag kan i alla fall klämma ut ett litet halleluja på den tanken. Vi börjar med den ovärdiga. Vem är det? Jo, det är Jesu första möte med han som sen skulle bli kyrkans främsta apostel. Simon Petrus. Och vi läser från Lukas 5, vers 8-10. Historien och bakgrunden är denna. Vi ska snabba oss på oss, det är därför jag inte kan läsa alltihop. Att de har försökt fånga fisk, för de är fiskare. De har kämpat hela natten, de har inte fått så mycket som en liten sill. Näten är helt tumma, de är trötta, de är utslitna. Då kommer Jesus gående, han lånar båten. Och sen så säger han till Petrus som tack för lånet. Kasta ut näten på andra sidan och så får de massvis med fisk. Då står det så här, vi läser från vers 8. Då kastade sig Simon Petrus ner vid Jesu knän och sa: lämna mig, Herre, jag är en syndare. Lämna mig, Herre, jag är en syndare. Men Jesus sa till Simon: gaska upp dig nu, tänk positivt. Nej, inte, eller hur? Men Jesus sa till Simon: var inte rädd. Från denna stund ska du fånga människor. Alltså Jesus förnekar inte Petrus påstående. Han säger inte, nej men så ska du inte tänka. Oh, vilken mörk människosyn du har, Petrus. Vad deprimerande du är. Han förnekar inte någonting av det Petrus säger, för att det är sant. Den första delen är sann. Jag är en syndare. Men han lyfter Petrus blick till en annan sanning som gör, visar på att det är inget problem. Det finns en historia om ett samhälle, typ som Skövde, där några stycken grabbar växte upp tillsammans. Och de spelade jättemycket innebandy och hängde ihop. Och sen så flyttade de iväg, gick sin utbildning, fixade familj. Och så var det reunion många år senare. Och gissa vad de gjorde? Jo, de spelade ju innebandy. De var nu i medelåldern och i omklädningsrummet så säger en av de gamla kompisarna till den andra: du, går du fortfarande till den där kyrkan som du gick till när vi var unga? Ja, säger han. Det gör jag fortfarande. Alltså jag fattar inte, säger kompisen. Hur kan du gå till kyrkan? Kyrkan är ju bara fullpackad av hycklare. Och då säger vännen som går i kyrkan, ja, det kanske är så. Men inte helt full, vi har plats till en till. Lämna mig, Herre, jag är en syndare. Du vet, att vi blir använda av Gud och att vi är i kyrkan, det har ingenting att göra med vår värdighet i oss själva. Det har ingenting att göra med att vi faktiskt ibland är hycklare. Det är inte så att nej, det finns inga hycklare i kyrkan. Ja, men det inte finns någon annan så finns det en här idag. Jag hycklar emellanåt. Jag säger en sak, jag gör någonting annat. Jag vet att det kan komma som en bombnedslag här. Bland alla de frumma i Skövde. Men så står det faktiskt till i mitt liv. Jag vill en sak, men det jag vill, det gör jag inte. Och det jag inte vill, det gör jag inte. Alltså ibland är det ett otroligt gap, trots att jag har hållit på, sysslat, jobbat som pastor och präst i över 30 år. Jag har predikat, jag försökte räkna efter 102 gånger bara i den här våren. Jag reser från kyrka till kyrka och man bara tänker, hallå, ska det aldrig bli riktigt bra med Magnus Persson? Nej, det verkar inte så. Jag har satt mitt hopp till himlen, till evigheten, till förvandlingen, till förhärligandet. Men det är precis som att, vet du vad, att när det blir lite för mycket bra i mitt liv, då är det att högmod går före fall. Alltså jag har fallit fler gånger när jag tror, nu har jag den, där satt den och så pum, står jag på huvudet. Men vet du vad har jag lärt mig? Att när jag står på knä, då är det svårare att falla. När jag istället för försöker pusha och säga så här, men Gud, varför väljer du inte mig? Kolla vad du har i mig. Då är det precis som att Gud jämt går förbi. Han dras inte till kvalificerade människor. Han dras inte till dem som säger, jag är värdig. Jag borde stå i första ledet. Utan det är som att Jesus, han har ett sjukt intresse av den som säger, Herre, lämna mig. Jag kvalar inte in. Jag är inte värdig. Och inte bara så något religiöst struntprat, utan från hjärtat. Man är i kontakt med sin egen skörhet, sina egna svagheter, medveten om sin egen synd. Så det är som att det händer någonting i Jesu ansikte när man säger, jag är en syndare. Så vad sa du? Det är precis som att det där är kodordet som gör att Jesus dras till. För vad sa vi innan vi läste vi i Lukas? Jo, han har kommit för att uppsöka och frälsa det som var förlorat. Detta mönstret ser vi hela tiden. Att Jesus dras till den som känner sig ovärdig. Jag tror att du finns här idag. Du kallar dig kristen. Du är med i kyrkan. Och du vet också att du har en kallelse på ditt liv. Men hela tiden säger du precis som Petrus. Herre, lämna mig. Herre, glöm det. Jag är inte värdig. Du är lite som min fru. Ursäkta nu att jag drar in ett skämt mitt i alltihopa. Men ibland när hon är med mig ute och reser så har jag bråttom ner till frukosten. För vi måste ju få de bästa platserna och vi måste liksom ta med dem. Den finns kvar. Vi bor på hotell. Och så säger jag, men Gunilla, vad håller du på med? Kom nu, snabbare dig, kom. Och så säger jag, vänta lite. Så, men vad gör du? Nej, men jag bara städar undan lite här. Så bara, hallå, varför gör du det? Jo, men städa, ska han komma in snart. Ja, och städa. Ja, och då kan det inte se ut så här. Så hon vill städa innan städerskorna kommer in. Jag lovar att det finns kanske andra män och kvinnor i det här rummet som har tänkt precis likadant. Kanske är det hemma, du har städhjälp hemma och det har blivit så mycket att göra för att du måste alltid städa innan de kommer hem och städar. För oj, om du visade hur smutsigt och stökigt det brukar vara. Och så är vi lite grann till mans att innan vi kan tänka oss att komma till Jesus, innan vi kan komma och överlämna vår liv till Gud, nej, inte riktigt, vi måste först städa upp oss lite. I det här skicket kan jag inte komma för jag är inte värdig. Men vet du vad? Good news. Jesus brukar de ovärdiga. Han säger till Petrus, var inte rädd, från denna stund ska du inte fånga fisk utan du ska fånga människor. Han har inte ändrat på någonting, han har inte ändrat på att Petrus är en syndare, utan Jesus förlåter syndare. Jesus upprättar syndare. Jesus ger sin värdighet till människor som i sig själva är ovärdiga. Amen. Låt oss snabbt fortsätta och hoppa till den orena som kommer i nästa berättelse. Så det här är fullpackat kapitel. Du orkar en liten stund till, va? Vi hoppar till den 12:e versen. Och här möter Jesus en spetälsk, hette det på den tiden. En leprasjuk. Fruktansvärd sjukdom som gjorde att man tappade skinn och tappade hela kroppsdelar. En sjukdom som äter sig in under skinnet i köttet. Och man kopplade detta till någon form av religiös orenhet. Så inte bara att det var liksom en smittohärd, att det var förnedrande, liksom tappat av alla såna här utstående delar, tappat ett öra, tappat en näsa. Så att inte bara förnedringen i det, utan till det lades också en religiös dimension där lagen påbjöd att du får inte komma vid det orena. Och i somliga sammanhang, du kan läsa om det i Gamla testamentet, så skulle de ha bjällror på sig, så en klocka som gjorde att, du vet, ungefär som kreatur har, att när man hör korna komma över ängarna så bjällrar det, va? Och hade man inte det så skulle man själv ropa oren, oren, alltså vänd om, kom inte hit, jag är oren. Fruktansvärt. Nu kommer det en sån här man till Jesus. Och han säger, Herre, om du vill, vers 12, så kan du göra mig ren. Herre, om du vill så kan du göra mig ren. Då räckte Jesus ut handen och, kolla här nu, rörde vid honom. Och han sa, jag vill bli ren. Genast försvann spetälskan från honom. Du vet, när andra människor rörde den orene blev de orena. Men när Jesus, han som är som vi fast utan synd, han som är ren allt igenom, när han rör vid den orena är det inte Jesus som blir oren, utan det är Jesu renhet som renar den orene. Amen. Och därför så kanske du finns här idag och så tänker du, men jag är alldeles för oren. Och när Jesus börjar närma sig dig, när Jesus talar till dig, när det kommer en utmaning av något slag i kyrkan, så är det som att det inom dig säger, nej, oren, oren, håll dig på avstånd, jag kan inte göra detta. Men vet du vad? Du närmar dig inte Gud i din egen renhet, för du kommer aldrig att ha nog med renhet utan att förgås i Guds närvaro. Utan den renhet vi har, det är en perfekt renhet, det är en evig renhet, det är en fullbordad renhet, det är en renhet som redan sitter på Faderns högra sida i himlen. Jesus Kristus är vår renhet. Så att vi inte kallar det att navelskåda vår egen renhet, för så mycket som du än tittar på dig själv så kommer du alltid bara att hitta orenhet. Och har du inte hittat den så har du inte tittat tillräckligt. Jag lovar dig, den är där. Vi är orena, men vi kommer till Jesus och säger, Herre, om du vill så kan du göra mig ren. Och du vet, Petrus som hade mött Jesus så många gånger, han levde kvar i den här tanken lång bit in i apostlärningarna. Och så får han vara med och se en syn i Joppe på taket. Och Gud talar till honom i bildspråk att han ska äta djur som han aldrig någonsin har ätit. Och så säger han, nej, 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 det där är orent. Inget orent har någonsin kommit vid mig, säger Petrus. Och så fattar han att vad Gud talar med honom om, det är inte mat utan det är människor. Och så säger han, du ska inte kalla orent det jag har förklarat rent. Amen. Jesus är syndarens vän. Jesus är den som brukar den ovärdige. Jesus är den som rör vid den människa man inte kan röra vid, den som är oren. Ibland så har vi vissa högoktaniga andliga sammanhang en tanke som har utvecklats där det är bara de absolut rena som Jesus kan använda. De absolut rena, det krävs en absolut renhet för Guds närvaro, Guds kraft, Guds mirakel. Och så blir det någon sorts renhetsiver. Och jag tror att den bottnar i goda motiv, men det blir nästan att vi dyrkar renheten mer än Jesus. Och det är som att vi lyfter upp renheten och vår förträfflighet som anledningen till att Gud verkar ibland oss istället för att det är Guds nåd. Jag har några gånger under mitt liv fått träffa människor som är väldigt använda av Gud. Oerhört använda. Och när jag har mött dem så har jag inte mött människor som är självsäkra, som är stora i orden. Utan det som är gemensamt för dem är att de är mer chockade än alla andra att Gud brukar dem på ett sånt sätt. De har talat mer om Guds nåd, mer om Guds barmhärtighet och mer om deras egen ovärdighet och deras diskvalificering. Och det är som att det enda förklaringen man kan ha att det händer saker genom dem, det är att det finns en Gud. De är ovärdiga, de är orena. Och då säger du så, ja men är man verkligen, alltså som kristen ska man tala om synd? Jag skulle vilja läsa för dig ett citat av Spurgeon. Han som var med och grundade den första megakyrkan i modern tid i London. I 1800-talets London, Metropolitan Tabernacle, som fylldes till bortåt siffror 5-6 tusen människor långt innan vi visste vad en megakyrka var. Han säger så här. Det finns somliga bekännande kristna som kan tala om sig själva med stor beundran. De som pratar på ett så skrymmande sätt måste vara konstituerade väldigt annorlunda än jag själv. Medan de applåderar sig själva måste jag ligga ödmjukt böjd vid korsets fot och förundra mig över att jag överhuvudtaget är frälst. Jag bryr mig ingenting om vad dessa skrävlare säger om sin egen fullkomlighet. Jag är nämligen säker på att de inte känner sig själva, annars skulle de inte kunna tala om sig själva på ett sådant sätt som de ofta gör. Det finns tillräckligt med syndigt fnöske i helgonen som står närmast himlen för att tända ett helt helvete. I de allra bästa av människor finns det ett infernaliskt oändligt djup av syndafördärv. Vissa kristna tycks aldrig ha gjort den erfarenheten. Jag önskar nästan att de skulle slippa. Men det har den gynnsamma effekten att den får oss att sluta lita på oss själva. Och får oss att endast berömma oss av Herren Jesus. Amen. Den oförmögne. Vi har talat alltså om den ovärdige, den orene. Och nu möter Jesus den oförmögne, en lam man som är maktlös, som inte kan handla själv, som inte förmår någonting själv. Han är alltså skadad av någonting i den här världen. Men då står det från vers 18. Då kom det några bärande på en båg med en man som var förlamad. Och de försökte komma in med honom och sätta ner honom framför Jesus. Men då de inte kunde ta sig in med honom på grund av trängseln gick de upp på taket, tog bort täglet, firade ner honom på hans båg mitt framför Jesus. Och hur reagerade Jesus? Jo, när Jesus såg deras tro så sa han, min vän. Du har fått förlåtelse för dina synder. Jag tänker att det skulle kunna bli lite störigt om någon öppnade upp taket här, eller hur? Och det bara liksom helt plötsligt damp ner en människa. Men Jesus är syndarens vän. Och Jesus har kommit för de av oss som är oförmögna att göra någonting åt vår egen situation. I tolvstegsrörelsen AA så är den första tesen att vi insåg alla vår maktlöshet. Det är evangelium. Det är evangelium. Alla människor som tror att med lite hjälp från ovan så kan jag nog fixa till min situation. Tro inte på evangelium utan tro på självhjälp. Men evangelium är inte självhjälp. Evangelium är inte tips från coachen. Evangelium är inte vad du ska göra för Gud utan enbart vad Gud i Kristus Jesus har gjort för dig. Amen. Evangelium är goda nyheter för den som är ovärdig, för den som är oren och för den som är oförmögen. Romarbrevet 5 säger, medan vi var maktlösa dog Kristus för oss ogudaktiga. Halleluja! Så det handlar inte om att det här är att Gud hjälper dem som hjälper sig själv. Nej, Gud dras till dem som är hjälplösa. Paulus säger, jag fattar inte vad det är för något fel på mig. Det jag vill, det gör jag inte. Och det jag inte vill, det gör jag. Det verkar ha som en inbyggd spjutspetskompetens att göra allt jag inte vill. Har du någon gång liksom tagit ett nyårsbeslut och sagt att det här året så ska jag inte käka choklad och chips och jag ska gå på gymmet 4 gånger i veckan. Har du sagt det? Jag har sett din hand, Gud välsigne dig, Gud välsigne dig och så vidare. Och har du någon gång varit med om att 4 veckor in i det nya året så går du inte på gymmet men du helt plötsligt ser din hand bara liksom ner i en stor djup chipspåse. Och då kan du uttrycka och säga, Herre förbarma dig över mig, arma syndare. Vad är det för fel på mig? Det jag vill, det jag har bestämt, det gör jag inte. Men det jag inte vill, jag har sagt att jag ska inte käka chips och äta choklad utan jag ska käka morötter och gå på gymmet, det gör jag inte. Vad är det för fel på mig? Jo, det är så att du är en människa som inte kan frälsa dig själv. Du kan inte göra det med viljestyrka, du kan inte göra det med disciplin, du kan inte göra det med mänsklig råstyrka, utan du måste ta emot nåd och nåd ges bara till de hjälplösa. Det är bara när Jesus är allt du har kvar som du kommer till att fatta att Jesus är allt du behöver. Vi landar. Den otänkbara. Hela den här berättelsen landar i vers 27. I berättelsen om Levi. Det finns jättemycket vi skulle kunna tala om med den ovärdige Petrus. Han säger, lämna mig här. Jag är en syndare. Jag förtjänar inte att vara i ditt gäng. Jag förtjänar inte den här fiskfångsten. Du kan inte välsigna mig. Jag är ovärdig. Jag känner skuld bara över tanken. Ska man ju tänka att han borde ju ha liksom lärt sig någonting av den här händelsen. Men vet du vad, Petrus? Han behöver om och om igen få påminnelsen om det här. Han är den som har gått ut hårt och sagt kvällen innan Jesus hamnar på korset, om så alla andra lämnar dig ska jag stå vid din sida. Men mindre än ett halvt dygn senare så är det han som 3 gånger förnekar Jesus. Och när han hör tuppen så inser han, jag är körd. Jag är inte värd, här är vi igen. Jag är någon sorts återfallsförbrytare. Återfallssyndare. Here we go again, jag är inte värdig. Men han behöver inte höra någon annan, utan han ger sig själv rött kort. Han lämnar, det är ingen som säger lämna, utan han, jag som Per Gessle, han går och fiskar. Han tänker bara, jag får bara dra. Jag är underkänd. Jag vill tala till dig, det är så många, du vet, väldigt sällan så är det kyrkan som kör iväg människor. Väldigt sällan har jag varit i någon kyrka som säger, du får inte vara med längre. Utan ofta är det du och jag. Vi har så eget rött kort, vi har som Petrus. Jag går och fiskar, jag drar, jag är inte ovärdig. Jesus är här för dig ikväll. Eller, ja, ikväll är han kvar här. Men nu, även här på förmiddagen. Och säger, vet du vad? Var inte rädd. Tänk inte i värdig eller ovärdig. Du har inte utvalt mig, jag har utvalt dig. Allting vilar på Jesu ord över dig. Du är värdig. Och därför när Petrus är där ute på vattnet och kvinnorna möter Jesus vid den tomma graven, vet du vad det står i Markus evangeliet? Hälsa mina bröder och särskilt Petrus. Petrus får en särskild hälsning. Han som vi kan tycka, varför nämner han Petrus? Det svir, eller jag menar... Han, den dåliga, kunde ju sagt någonting om Johannes som stod där tillsammans med Maria. Nej, men du vet, återigen, det Jesu hjärta går ut till den som är ovärdig, som är oren, som är obrukbar och som är otänkbar. hälsa särskilt Petrus. Och så söker Jesus upp honom och så får han ett möte med honom. Tiden går snabbt. Låt oss tala också om den otänkbara. Den som är stämplad av sociala normer, stämplad av cancelkultur, utfryst. Här möter vi en sån Levi. Levi, han var tullindrivare. Det betyder att han var en del av det judiska folket men som hade allierat sig med den romerska ockupationsmakten och som nu hjälpte dem att utkräva och utsuga pengar ur sitt eget folk. Då blev man stämplad. Då blev man socialt oaccepterad. Och det sista man skulle kunna tänka är att en sån människa skulle kvala in som en Jesu lärjunge. Men då står det, sedan gick Jesus därifrån och fick då se en tullindrivare vid namn Levi sitta utanför tullhuset. Och det står inte att han gick till attack med honom. Det står inte att Jesus startade en demonstration mot honom. Det står inte att han samlade en namninsamling mot honom. Utan det står att han säger, följ mig. Levi måste bli helt chockad. Han måste ha tappat hakan. Det är inte bara nog med att alla andra blir chockade. Levi så bara, vem talar han till? Mig? Ja. För jag följer Jesus. Han blev så glad så han ställde till med värsta partiet i sitt hem. En stor fest för Jesus i sitt hus. Och där var en mängd tullindrivare och andra som låg till bords tillsammans med dem. Men så har vi det här gänget som alltid dyker upp när det är kul. Fariseerna och särskilt de skriftlärda bland dem blev förargade, deras andliga nådegåva, och sa till hans lärjungar, hur kan ni äta och dricka tillsammans med tullindrivare och syndare? Jesus svarade, det är inte de friska som behöver läkare, utan de sjuka. Jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga till omvändelse utan syndare. Ge mig 2 minuter ska jag försöka knyta ihop det här. Vem har Jesus kommit för? Varför behöver vi Jesus? Vem är det som står på Jesu VIP-lista? Jo, vet du vad? Det är människor som känner av sin egen synd och därför tänker, jag är inte värdig. Det är de ovärdiga. Det är människor som av olika skäl känner att de likt spetel ska få säga oren, oren. Det är människor vars liv har gått i sönder. Kanske du sitter långt bak eller du kommer sent, du går tidigt. Jag är den som har misslyckats. Jag har misslyckats i mitt äktenskap. Jag har misslyckats med mina barn. Jag har misslyckats på mitt jobb. Jag är ingen kristen. Jag har fallit för de här synderna som är grova synder och det som någon har tatuerat in i pannan. Oren, oren. Men vet du vad? Det är som att du då har hela himlens attention. För Jesus kom för sådana som dig. Jesus kom. Hade vi alla bara varit frumma, allt igenom heliga, fullkomliga, då behövs det ingen frälsning. Hänger du med? Då behövs det ingen Jesus. Då behövs inte Guds lam som tar bort världens synd. Men Johannes skriver, detta skriver jag till er. För om ni skulle synda, och om ni skulle synda, då har ni en som för er talan inför Fadern. För den som säger att den inte har syndat, den ljuger och bedrar sig själv och sanningen finns inte i henne. Men om vi bekänner våra synder så är han trofast och rättfärdig och renar oss från all synd. Amen. Vet du vad? Vi är aldrig någonting mer än syndare. Men vi kan få nåden att bli förlåtna syndare. Om du är ovärdig, oren, oförmögen i dig själv eller otänkbar, så visar Jesus att han har kommit inte för de friska utan för de sjuka. Jag är en sån man. Jag springer liksom inte till vårdcentralen bara för att jag har tid över. De kan vara bra att göra en check-up, utan jag behöver vara ganska sjuk. Det måste göra ganska ont och vet du vad? Då kommer jag till sjukhuset. Det är sjukdomsinsikten som gör, det måste vara något fel på mig. Därför är ofta det så att Gud måste ta oss till slutet av oss själva innan vi kan uppskatta fullt ut den nåd som finns hos Jesus. Inte på grund av oss själva, utan på grund av honom. Det var på 90-talet. Vi jobbade i Stockholm. Vi hade varit ute en sen kväll och evangeliserat. Vi kommer förbi Stureplan. Och så ser vi ett sånt här kändis inneställe. Det är stora strålkastare, det är röd matta utlagd. Det är avspärrningar, det är stora limousiner. Och så går vi fram och tittar, vi tycker det här är spännande. Där är de. Fotbollsstjärnor från VM-laget 94. Fotomodeller, musikstjärnor, människor som vi har sett i tidningarna, kändisar. Och vi står där och tittar och tycker det är lite häftigt. Vi har varit ute och gett kaffe och biblar till ungdomar. Och nu är vi på väg hem. Och så helt plötsligt så ser jag han som står och dirigerar allting. Han som är säkerhetsvakten och chefen där. Han står högre än alla andra på en plattform och tittar ut. Och helt plötsligt så känner jag igen honom. Jag har ju träffat honom. Och våra ögon möts. Och så säger jag, han känner igen mig. Ja. Han släpper inte blicken på mig. Och för att göra en lång historia kort så säger jag hur han lyfter sitt finger ut där bland hela folkhavet och pekar åt mitt håll. Jag tänker, wow, han kommer säga mitt namn. Och han ropar för full hals, halleluja! Det blev dödstyst på hela Stureplan. Det har aldrig varit så tyst på Birger någonsin. Och det som det bara hörs så alla bara vänder sig mot mitt håll. Och jag vände också mig. Jag skämdes. Jag tänkte, åh, jag vill bara bort härifrån. Halleluja. Men han hoppar ner från sin plattform och säger så här, hej! Halleluja! Och nu tar alla så här paparazzi-fotografer ner kameran och säger, vem är det? Och vi står bakom ett sånt här lite kravallstaket och han kommer fram och säger, hej! Känner du igen mig? Ja, då har jag mött honom bara några veckor, kanske en månad tidigare efter att vi hade varit i kyrkan, vi hade suttit och pratat och han sa, jag hörde att ni var kristna, och så fick jag ha ett väldigt privat samtal med honom. Och nu säger han så här, vad kul att säga det! Vill ni komma in? En väldigt dum fråga. Ja, självklart, men hur ska vi komma in? Jo, men det fixar jag! Okej? Okay. Och helt plötsligt så kommer några vakter. De bryter upp staketet och helt plötsligt så står vi ute på röda mattan och jag känner mig helt bortkommen när jag går in genom de här fancy dörrarna och alla bara tittar så här. Vad händer nu? Vad gör han där? Och vi går upp för den här stora marmortrappan och helt plötsligt så står vi i en stor salong där det är en bar och det är kristallkronor och vi tycker det är alldeles underbart och väldigt knäpigt. Vi känner oss inte riktigt hemma och vi står och tittar och vi känner ingen och jag och min kompis, ja vad sjukt, hur hamnade vi här? Äntligen ser vi en person som kommer in genom dörren som vi lite grann känner. Och jag vinkar och personen vinkar inte tillbaka utan ser bara lite irriterad ut, lite så här farisé. Och han kommer fram till mig och ställer två väldigt, väldigt relevanta frågor. Vad gör du här? Och hur i hela världen kom du in? Och jag tänker, för alla som känner mig och alla mina misslyckanden, jag gissar att det kommer till att bli så. Så jag tänkte, det här är ett övningstillfälle. För att en dag i himlen så kommer folk till att säga Magnus Persson där. Och då kommer de att säga, va? Magnus Persson, vad gör du här? Och hur kom du in? Mitt svar är enkelt. Den kvällen på 90-talet och i framtiden i himlen. Jag är inte här på grund av vem jag är eller vad jag har gjort. Jag är bara här på grund av min vän, han som jag känner. Det är det som är evangelium. Alla andra, de stod där i kraft av sina kända namn. De stod där genom sina prestationer. Vad de hade gjort, listettor, mål i VM, rekord i löpning. Jag hade ingenting sånt att peka på. Jag är bara här av nåd och jag kunde bara peka på honom. Det är evangelium för den som är ovärdig, för den som är oren, för den som är obrukbar, för den som är otänkbar. Det är det gänget Jesus samlar. Och vi står här, not by myself, men genom syndares vän. Amen.